gött.
Men jag tänker om vi kör vidare lite på den inslagna vägen med olika historier.
Absolut, kör vi.
Alltså här är, det är ju mycket Göteborg också.
Var det så?
Den är också legendarisk. Han glömde 8000 i kontanter i en taxibil i Göteborg.
Just. Ja. Ja, fyllsel igen.
Det var det.
Ja, fyllsel igen. Jag hade ju... Jag skulle pröjsa busschauffören. Jag hade 8000 kvar att betala busschauffören. Kom ihåg. Och jag skulle möta upp honom. Jag glömde det på kvällen. Så hamnade jag på pubben med grabbarna. Och du vet, i Göteborg... När Wiseman vet att Djurgården är i Göteborg, då blir det stök. Du har ju, om du har bra koll så liksom, Wiseman är ju riktigt bra grabbar. Alltså. Ja. Det kan man ju inte sticka under stol med. Så jag har ju riktigt stökigt. Så det slutade med att jag har gripen, hamnar i fyllsel. Jag vet inte var, jag blev släppt igen efter några timmar bara. Så var det fortfarande mitt i natten. Få min så här, genomskinlig påse som man kan försluta. Mm. Så de har lagt mina kontanter i. De trodde först att, det var att jag höll på att dela droger.
Men
precis. Men det var ju busspengar.
Yeah.
De beställde en taxi till mig från häktet till mitt hotell. På morgonen när jag vaknar upp så bara hittar inte pengarna. Får ju panik.
Yeah.
Jag får ju panik liksom. För mig är det mycket pengar. Det är ju ändå... halva reskostnaden till busschauffören. Går ner till receptionen. Ska försöka förklara för dem att jag kan ha glömt dem i taxin. Men de har, jag tror att de sa att de har tre taxibolag i Göteborg. Och jag kommer ihåg att det var en vit minibuss som jag åkte.
Okay.
Och då kom de fram till att det finns bara en firma som har en vit minibuss och bara en person som kör den. Och det slutade med att han kom efter en timme till hotellet och lämnade min påse. Han hade försökt få tag på mig.
Wow.
Ja, den var tung.
Den är fan om man är ovanlig nu för tiden.
Men han fick en 50-lapp. Nej, jag skojar. Nej, han fick faktiskt 1000 spänn.
Ja, han fick
det. Var det värt. Ja.
Ja.
Han var jätteglad. Det gjorde han så, kan jag säga.
Ja, det kan jag tänka mig alltså. Shit. Ja. Fan, på något sätt lyckas du alltid.
Ja, men det är Klaus.
Ja, men alltså, du vet så. Det är lite som en katt liksom. Ja. Han hamnar alltid på benen också.
Ja. Ja, men lite så är det faktiskt.
Ja. Typ jag är mer som en smörgås. Hamnar man lever på sten på mattan.
Ja, upp och ner också.
Ja, alltid. Alltså. Herre, vi skapar. Ja, gud. Sen kommer... ja, denna snackar vi lite om i bilen också, tror jag. Så. Hur han alltid kommer in på alla VIP- och bortamatcher.
Ja.
Är det talets förmåga?
Ja,
som,
det är endast. Det. Ibland så... man känner en del. Jag fick ju... Leo Bengtsson nu sist i Häcken fixade till mig sista matchen till VIPen där. Men annars så drar jag en rövare varje gång, gjort det alla år.
Ja.
Och det är 99 av 100 gånger så går det in. Liksom det, på något jävla konstigt sätt så lyckas jag alltid komma in där.
Hur kan det typ se ut då? Ta något exempel. Som
nej, men det kan vara... Jag kan vara Wikegårds brorsa. Och liksom, vadå, har de inte löst? Har de inte skrivit upp mig? Eller liksom spelare dum? Jag kan vara en viktig persons... kusin eller son eller alltså vad som helst.
Ja, ja.
Så alltså om du bara spelar att du är jävligt förvånande att inte ditt namn står med där så brukar det oftast lösa sig.
Ja.
Och om du blandar in viktiga personer som är kända så tror alltid de personerna som jobbar där att det här måste vara sant.
Ja, precis. Ja. Att det stämmer där. Ja.
Ja.
Och du står
på gått helvete en gång i Gavlerinken när det näslat mig in där som Wikegårds brorsa. Då kommer ju Wikegård in där på pubben. Eller hur? Vippen. Och jag ser Wikegård. Så jag lubbar in på toaletten. För jag hade ju utnyttjat hans namn. Och så står jag liksom och öppnar dörren och kollar. Så fan, drar du någon gång? För fan, gubbjävel. Så drog jag. Och så gick jag ut och de bara, din brorsa var precis här. Åh, fan.
Synd
att jag missar liksom. Ibland blir det så.
Fan, det är klockan.
Ja.
Jäklar.
Men jag måste berätta en grej, det roligaste.
Ja, lätt.
Vippen i Örebro. Första Peaky Blinders-resan. Vi har ju en kille i vår liga som... Han blir ganska berusad varje gång han åker. Alltså, riktigt berusad. Han har svårt att komma in på matcher hit och dit. Och vi var på Vippen. Han ringer mig 10 gånger och kan inte svara. Till slut så är det någon som tar min telefon och svarar. Vi älskar ju honom, alltså han är ju en legend, men ja, vi vill inte prata om han där och då. Och så frågade han vad vi var, vi sa att vi var på Vippen, vi frågade vad han var och han sa att ja, han är också på Vippen, bussvippen. Så han satt i bussen och drack bira. Och så ville han komma till oss. Och vi sa att han sa, ja du kan komma till oss men då måste du kunna ett kodord. Och han bara, va? Ja, du måste kunna kodordet Puttespirater. Det innebär att du går runt till den här sektionen. Så går du fram till vakten som står vid den sektionen, vid det insläppet. Och du får inte säga det här högt. Du måste viska hans öra Puttespirater. Och när du gör det kommer han släppa in dig direkt. Lyssna. Efter 10 minuter ringer min telefon. Jag svarar. Då är det en vakt. Han bara, ja, hallå, är det Bonny? Jag bara, ja. Hör du, det står någon jävla idiot här. Ett psykfall. Och viska Puttespirater i mitt öra. Ska vi gripa han? Eller vad fan är det som händer? Och vi tittar på, vi bara, grip han. Då är det bara så jävla sjukt. Alltså.
Åh, får ingen luft här.
Så, han kommer ikväll, Puttespirater i och för sig.
Ja,
ja, herregud. Alltså, det är på den nivån vi kör på resor.
Nej, jag får ingen luft. Alltså, fy fan vad bra. Alltså. Älskar det.
Och så grejen är att
när man börjar snacka om det så kommer man in på minnen också.
Ja, det är så kul.
Det bara ploppar upp. Och skulle det vara så att det kommer upp någonting i huvudet på dig så bara kör alltså. Det är helt underbart. Ja. Den här var ju samma som vi var inne på. Var det Landskronaresan när ni kidnappade någon på väg? Nej, vänta.
Nej, det var Växjö.
Nej, det var Växjö.
Ja, det var Växjö.
När ni kidnappade en gubbe på Gullmarsplan.
Ja, men det var en gubbe.
Eller var det Gullmarsplan?
Ja, ja, men bussen gick från Gullmars.
Ja, okej.
Okay. Så var det en jävla fylle som gick där i... Han hade alltså arbetarkläder på sig.
Ja, okej.
Okay. Så han hade ju... Jag tror det var öststater.
Ah.
Polacken, han hade nog jobb, men han var ju... Han var ju alkis liksom.
Ja.
Han ville, såg att vi gick in, lastade in bäsa bärs och grejer.
Ja, okej.
Okay. Så gav han en bira. Det var ju typ 8 på morgonen, tror jag. Mm. Och... sen satte jag en kartong på hans huvud. Så slet vi in på bussen. Tog med honom på bussen. Tog vi bort den här kartongen. Och han liksom var jätteglad. För att han fick öl.
Yeah.
Vi skulle liksom till Växjö och bo där på hotell och grejer. Så kom vi på efter typ en och en halv timme. Fan, det här var ju inte så jävla kul. Fan, ska vi med honom? Så vi stoppade en massa öl i en påse. Skickade av en vid Mack i Nyköping. 10 mil på Stockholm. Men. Det var faktiskt någon som hade sett honom efter typ någon månad på Gullmars igen. Så att det, okay. Ja.
Han var tillbaka. På något jävla sätt. Hur fan klockan är alltså. Åh, herre jävla. Och sen har vi när Haninge stormar en trän i Kalmar innan matchen 2 gånger. Och han blir gripen andra gången.
Ja, det var skitkul. Vi hade en SL-buss till Kalmar. Eller jag hade sagt att vi skulle ha en turistbuss med tv och toalett och allting. Och alla var skittaggade. Och sen så när vi står där och väntar så kommer världens slitnaste gammal så här rödbit SL-buss in. Folk var ju skitsmedja på mig direkt och det hade ljugit. Vi kommer fram till Kalmar. Det var en dagsresa bara.
Okay.
Ja, för mig i alla fall. Vi hade biljetter till matchen. Men vi bara... Nej, nu stormar vi det jävla stället. Nu skiter vi där. Så typ så 30 pers. Stormar, hoppar. Ja, men du vet. Stormar insläppet. Vi glider in. Vi känner oss så jävla coola för att vi lyckas. Och jag liksom, öj, stanna! Vi stormar en gång till. Så vi glider ut igen. Stormar igen och torskar.
Och ni hade biljetter.
Ja, vi hade biljetter. Och så kom jag ihåg att... Det här är också helt sjukt. Kom jag ihåg att man fick ju handbojor på sig liksom, in i en polisbil. Och jag vill ju bevisa, jag har min biljett i bakfickan, kan ni kolla? Så de väger ju kolla. Men jag hade ju också min busslista med mig, med alla. Så jag försöker ju hela vägen ifrån Fredriksskans till det jävla häktet, försökte jag då försöka förklara för de här konstaplarna att jag är en man av ordning och det har varit ett misstag och jag försökte bara springa efter de här grabbarna och titta på min lista som jag har i min bakficka om du vill, att jag har ordnat den här resan liksom. Och det här är så jävla sjukt, för jag kommer ihåg att när vi åkte in i polisgaraget och parkerar, så säger de så här: har du vunnit på lotto någon gång? Ja, nej, vad snackar de? Men har du vunnit på lotto, säger de till mig. Då säger jag nej. Jo, du har gjort det nu. Du kan gå.
Wow.
Jag bara, va? Ja, du kan gå. Då vill jag ha skjuts tillbaka, såklart. Men det fick jag inte. Så då släppte de mig där, så fick jag i alla fall. Ja, så att, ja. Oh, fan, ja, det var fan skönt. Alltså. Ja. Så förmodligen så trodde de ju på mig.
Ja, vad oh, fan. Anständig man. Ja. Busslista, biljetter. Ja. Fan, är det ändå otroligt så stava insläpp när man har biljetter. Det
två gånger också.
Ja, två gånger.
Den är skicklig.
Men då är man ändå lite så här, fan. Det är ändå lite uttråkad. Vi måste ha lite kul i Kalmar.
Ja, men Kalmar borta, hur sexigt.
Ja, exakt. Ja. Det är sådär alltså.
Okej, okay, du då får du hålla truten nu. Ja. Ja. Inte prassla för mycket och sånt.
Så jävla legenda. Ja, jag vill ha en grej. Okej, okay. Har en händelse här också. När Haninge körde grusgrop mot Bayern i Haninge.
Oj, oj, oj. Den var jag inte förberedd på, kan jag säga. Okej. Okay. Vi har ju också haft Bayern grabbar här i Haninge givetvis. Inte lika många som oss, men... vi kände helt enkelt att vi ska göra någonting med det här. Så vi bestämde att vi ska köra en grusgrop. Det här var ganska många år sedan.
Mm.
25 mot 25. Bajarna hade inte 25 gubbar från Haninge. Men vi kom överens om att de ska få fylla på. Det var ju liksom inga problem för oss. Sen fyllde de på med helt bra grabbar i och för sig. Men det spelade liksom ingen roll. Vi var rekat ställe. Rekade av. Vi fixade allting. Ja. Och... Bajarna kom och vi körde loss och det var ett riktigt bra vev. Jag måste väl säga också att det var ett jävligt ärligt vev. Det var inga som helst övertramp. När allting var klart, vi tackade varandra, tog hand. Det var ingen liksom, det var ingen efterbrall att någon hade gjort det eller någon hade gjort det. Liksom. Det var, Bajen vann. Absolut ingen knockout-seger. Jag skulle vilja säga Bajen vann på poäng. De gick igenom oss och liksom till slut så slutade alla slåss helt enkelt. Riktigt bra box var det.
Ja.
Som de tog oss, vi var med det.
Ett hederligt box.
Ja, verkligen ett hederligt box. Så cred till båda ligger som ställde upp där, måste jag säga.
Ja, grymt. Sen kommer... Den är ju väldigt unik. När han blev gripen i Halmstad för provokativ gångstil.
Det var ju nu i somras.
Ja, det var nu i somras.
Ja, alltså. Okej, okay, jag hade lyckats på något sätt komma in på den matchen som inte vi skulle få gå in på. Vi var ju jättemånga där som bodde vid Tylösand. Och det var så jävla varmt. Jag kommer ihåg att jag stod i Halmstadklacken ett tag. Det var ett jävla liv. Och de skulle döda mig till höger och vänster. Jag fick flytta på, men sen efter matchen ska jag gå runt hela arenan för att komma till våran buss och jag går i shorts och du vet, skitfull, man går ju som Conor McGregor kanske ibland fast man inte tänker på det. Och sen precis när jag ska kliva in i min buss så suger snuten mig. Jag har inte gjort någonting, alltså jag förstår inte vad jag gjort. Slänger in min PK-buss, liksom bryter ner mig, jag fattar ingenting. Och jag sitter och han glömmer att ta min telefon. Så jag ringer från polisbussen in till min tjej som är bussen bredvid. Och han blir skitsned när jag sitter och pratar telefon i polisbussen. Så bara, ja, han blir skit, han tar min telefon och slänger iväg den. På marken för övrigt, så den går sönder.
Oj.
Och jag frågar, alltså vad har jag gjort? Jag förstår inte vad jag gjort. Han bara, vi griper dig för provokativ gångstil. Och jag bara, vad fan är det? Han bara, jag har ingen jävla aning. Du har just uppfunnit den. Jag bara, ändå bra, säger jag. Ändå bra.
Den är så värd.
Ja, det var. Men det roliga var att de släpper mig. Men han som försöker dra upp polisdörren och frita mig, han torskar. Nej, det var så skönt.
Vad fritag.
Ja.
Ja, det är så bra. Alltså, denna här tror jag alltså man kan köra en halvtimme om. Försöker hålla den kort. Han var på fotbollskupp i Belgien 2008. Med DFG. Hans brorsa åt hundbajs. De lurade alla i Sverige att de vann kuppen. Men i själva verket var de redan diskade.
Ja, alltså det där var en legendarisk kupp. Ja. Vi hade kommit i kontakt med några från Molenbeek utanför Bryssel. Ett ganska rough område. De körde en supporterturnering och de ville ha med Djurgården och DFG.
Var det en, alltså, baserat mer på ligor?
Ja, det var det.
Okej, bara ligor.
Ligor och ultras. Ligister och ultras.
Ja.
Och det var ju, Everton var där, Lyon, Bryssel, Torino, Poznan. Alltså det var tuffa grabbar där, det var helt galet. Och så åker vi dit. De hämtar oss på flygplatsen. På kvällen så är det någon liten arena som vi har en fest i. Med buffé och alla lag är där. Och vi, alltså, det är så jävla kul alltså. Och då är det också lottning. Ja, och alla var bästa polare. Men sen ska vi spela fotboll också. Och vi spelar fotboll dagen efter i skit. Jag bryter stortån. Jag stod i mål. Jag bröt stortån mot Lyon. Och jag drog inte ens sjukhus då heller. Gick och haltade ett halvår efteråt. Ja, ja, men skitsamma. Det vart nog jävla tjafs i en match mot Bryssel. Först hade vi en legend i våra DFG-led som han hade druckit så mycket Pernod så han låg och sov på matchplanen när matchen skulle börja. Så det finns på YouTube så de drog bort. Ja. Men helt det som hände var att vi blev diskade helt enkelt.
Okay.
Osportligt uppträdande, vi förstod absolut inte varför. Och jag tänkte så här, hur fan ska vi kunna ringa till grabbarna som liksom är hemma och liksom bara, vad fan händer? Så vi kapade den jävla pokalen. Och så låtsades vi arrangera ett segerfirande. Med massa foton och skickade hem det till Stockholm. Vi var ju värsta hjältarna, är du med?
Ja,
du vet, ja. Vi var ju på sociala medier. Och ja, vi var ju kungarna i Bryssel. DFG var under... Vi, ja, du fattar.
Ja,
man fick ju mässa. Fy fan, vilka legender ni är. Det här kommer och vi bara, shit, fan, det här har varit för stort. Vi var ju diskade liksom. Och sen fick vi erbjudan att spela en sista match mot Torino. Då, eftersom jag inte, jag hade bytt tån, så jag var tvungen att fixa en annan keeper, som i och för sig var bättre med ändå.
Ja.
Tänkte jag så här, vi måste göra någonting av den här matchen. Så att jag gick och gav uppdrag till alla spelare i smyg. Till våra forward sa jag liksom att varje gång du får bollen ska du vända dem och skjuta hemåt. Till en annan så sa jag att varje gång du får bollen ska du skjuta bollen på domaren allt vad du kan. Och en annan kille som är jättebra på att prata, han hade ett uppdrag, han skulle stå vid deras målvakt på honom och prata med han hela matchen. Så slutade med att den där keepen börjar svära på italienska, slänger sina handskar, lämnar planen och vi vinner på VO den matchen.
Åh, vad grymt!
Ja.
Åh, fy fan.
Gud.
Sen... matchgenomgång.
Ja, sen dagen efter så, vad heter det, var det någon gemensam grillning, kom ihåg. Och så skulle vi... Kommer minibussar hämta oss och kom ihåg att när vi skulle åka så... Jag var lite nojig att jag gjorde bort oss, men när vi skulle åka, när det var dags... jag tror vår var första minibuss skulle åka.
Ja.
Då ställde sig alla lag och gav oss en sån jävla stående ovation.
Oh, fan.
För våran show.
Fan vad kul.
Ja, det var faktiskt, det var skitkul. Och vi hade fått en skitfin så här tallrik, jättestor fin tallrik med handmålad Djurgårdsmärke. Så kom jag ihåg på flygplatsen att jag sa till polaren bara, jag har min tallrik här i högst upp väskan, så ta det lugnt. Han bara, inga problem, sa han. Så satt han sig på väskan så ryckte 10 delar. Ja, oh, det var grejen. Oh. Oh, det var den resan. Vi fick ingen mer inbjudningar.
Jag älskar dessa uppdragen. Och det är så jävla... Det är så finurligt också.
Ja, det var skickligt.
Du har jävligt mycket bus alltså för dig. Jävelskap.
Ja, det men det har vi.
Älskar.
Det är skitroligt.
Hur fan kan du se alla sådana ingångar till allt roliga? Alltså du måste ju bara språka i huvudet.
Ja, man är så, jag är ett busgeni kan jag säga.
Ja.
Ja, det är.
Ja, fan förstått
det. Kör inte smakleken med mig. Det gjorde min kusin.
Jag var hemma.
Ja. Hundbajs. Men det var det du frågade om, min brorsa.
Exakt, den var ju inne på innan.
Jo, men det var ju sista dagen när jag och Papola och brorsa skulle gå och leta efter mack. Ja. Fast inga öl. Och det var så jävla varmt och vi hade bara överkropp. Vi var gripna för vi gick nakna.
Ja, okej.
Okay. Man får inte gå med bara överkropp i Belgien. Det kallas för naked, det är provocerande. Men skitsamma, det gick genom en hundgård. Och så var det liksom, du vet, hundbajs överallt. Och så var det en sån hundbajs som såg så jävla gris ut. Och bara stannade jag så här. Jag bara, oh! Till brorsan. Jag bara, kolla in den där. Den här måste du äta.
Nej.
Hattar upp den. Nej. Tar du en tugga. Lyssna nu. Tuggar. Provröker den. Och så bara tittar han på mig så här. Han bara, pudel eller mops. Så bara gick han.
Iskall alltså.
Ja, det var så jävla kul. Fan.
Herregävlar alltså. Gud. Alltså det där när ni sjunger på puben, den där bajs på hakan, är det från samma resa?
Ja.
Ja.
Grejen var så här, vi bodde i en jävla förort som hade Formula One hotell. Det är de
sunkiga.
Ja. Så vi bodde ju där med tanken att alla skulle åka in till Bryssel och kröka.
Ja.
Men ganska nära det där Formula One hotellet fanns det en liten pub. På något sätt höll de på att riva antingen pubben eller någon byggnad bredvid. För vi klättrar in på den här pubben. För det var en jävla stenrös. Det var helt sjukt. Så vi kom in där och så var det 1 euro för bärsen. Per bärs.
Oj.
Och när det är 1 euro bärsen, då behöver du inte gå vidare någon annanstans. Är du med? Men det var ju också en lokal pub, så det var en massa gamla kärringar där.
Ja.
Och så var det en kärring med någon jävla leverfläck på hakan. Som såg ut som en halv bajskorv.
Aha.
På den vägen kom jag på den där hona bajs på ha. Är du med?
Ja, precis.
Det var, och de, vi som var där den kvällen, vi sket ju och åkte in till Bryssel, utan vi hade ju en sån fantastiskt rolig kväll där istället.
Gud, ja.
Ja, legendarisk alltså, kväll kan jag säga.
Det var en legendarisk video på YouTube.
Ja.
Det ligger fortfarande där alltså. Fan, jag ska klippa in den så folk får höra
ljudet. Ja, gör det. Det var, den är, fy fan, den har jag sett på 10 år typ. Ja.
Åh, vi får en grym. Alltså, alla hans jävla Englandsresor. Okej, när de firade hans 30-årsdag i Manchester, alla 17 blev utslängda från hotellet. Kan hålla på hur länge som helst, skriver också personen i fråga.
Vem har skrivit det?
Det är samma kille som har dratt alla stories här.
Okej. Ja, det här var ju 15 år sedan.
Okej, det blev det ju.
Ja, jag fyllde 30. Så här är det, varje år så åker vi oftast till Manchester, ett stor liga, i december.
Okej. Nice.
Och det är inte för att jag fyller ut, utan det är för att nummer ett så är det jävligt fint i Manchester vid decembertid och ljudmarknaden och hela den biten.
Är det Boxing Day den tiden eller?
Ja, det kan vara runt en Lucia fram till Boxing Day.
Ja, okay.
Så liksom någonstans där.
Ja.
Och då åker vi, och då är det inte bara Djurgården som åker, utan då åker alla mina vänner. Man bara, eller Gnager, det spelar liksom ingen roll.
Nej,
men ofta så blir det ju mest Djurgården, eftersom det är ju mina polare som, ja, du vet.
Ja.
Och så bodde vi på hotell som heter Sashas jävla sunkhotell. Men de hade en stor jävla pub på undervåningen. Så när de andra pubben var stängda så tänkte vi, men vi drar till vårt hotell liksom. Och så kör vi en efterbrakare där. Och det var ju öppet när vi kom dit. Och vi var så jävla... Så jag kommer ihåg så här. Ena polaren till mig, skit i namn. Han sitter i en barstol vid en vägg. Och medan jag står i baren och ska beställa bira, så säger han till mig så här: Bonsa, langa en pint till mig med. Absolut, säger jag. Beställer en pint och langar en pint. Rätt över hans huvud. I väggen. Ja, men du vet, öl och glas överallt. Och där var ju startskottet på någonting helt galet. Ja. Så de stänger ju puben. Men inga poliser, ingenting kompis. De stänger bara puben.
Okay.
Så här helt surrealistiskt. Vi är helt ensamma där i en stängd pub. Så de drar ju ner galler på, du vet, bardisken från taket. Men du går ju sträck in handen och fylla på biran fast larmet gick. Så vi körde ju där hela natten. Och gjorde mayhem. Det var helt... Ja, det var ju allt jag tänker. Det var brandsläck. Men det var rubbet. Och på morgonen när man... Alltså jag mådde så dåligt, så kommer min sambo och säger: du måste ner till receptionen. Polis och hotellchefen där nere. Du måste prata med dem. För då hade de hittat min brorsa också i en kartong i kökssissen. Vid grönsakerna på morgonen. De var jättearga på oss. Och städerskan var jättearg. Vi hade kapernas dammsugare. Pianisten, vi hade hoppat söndags piano. Vi hade i princip gjort allting. Så går jag ner dit. Så säger jag en jättedum grej till hotellägaren. Det jag inte visste var att han har bott i Sverige i många år och bott i Umeå. Så han förstod vad jag sa. Så fick jag gå in på deras kontor. Och då var det en sån här monitor som var uppdelad i olika rutor. Och då var det ett bildspel på våran kväll.
Oj!
Ja, jätteoj. Och han säger till mig: ska vi kolla igenom det här? Då säger jag till han: I'd rather not. Är du med?
Yeah.
Ja. Då gav han oss ett ultimatum att antingen så lämnar ni hotellet nu, eller så kommer vi häkta er allihopa. Det är ett ganska enkelt val.
Dude.
Problemet var att vi har ju 2 nätter kvar på hotell. Vi är 17 pers. Det är jättemycket pund.
Ja, gud.
Så jag vill ju ha tillbaka pengarna.
Ja.
Och när jag sa att jag vill ha tillbaka pengarna var han jättearg, så då skulle jag ringa polisen. Men på något sätt så lyckades jag liksom. Nej, men vi går.
Ja, okej. Okay.
Och då får vi gå där 17 pers med rullväskor i spöregn till Manchester och leta hotell. Men inget hotell tar emot oss, för det är fullt överallt.
Ja.
Så var det något hotell som sa: men det finns plats här liksom. Vart har ni bott innan? Då sa jag det hotellet. Då ringer de dit.
Nej.
Och då, och hon bara: no fucking way, fuck off. Liksom. Så till slut får vi ta på en jävla bed and breakfast som ligger... 2 olika bed and breakfast som ligger bredvid varandra. Med regnar från tak och allting. Men det var ganska billigt, så vi fick i alla fall bo där.
Ja, men gud.
Ja, så det var till lyckat ändå.
Det ordnar sig. Det ordnar sig. Ja. Crasha, liksom. De filmerna från övervakningskamera hade man ju velat ha nu.
Ja.
Då skickar de till dig. Ska du bara klippa ihop en...
Alltså det var så... Jag kommer ihåg min lillebrorsa, han som åt hundbajs. Alltså det här var jättelänge sedan. Han stod och grät på den där puben mitt i allt kaos. Som ett barn. Med någon jävla glitterställning i huvudet. Och jag: vad fan, är du ledsen? Liksom, vad händer? Och han bara... Alltså han såg ut som Staffan Stalle Dränger med. Och han bara... ja, Bobby kallar mig för Staffan Stalledräng. Hur kul tror du det känns? Och tokbölar. Förstår du fyllan på den här resan?
Det är känslan av...
Ja, det var så sjukt.
Ja, det är så bra. Åh, gud. Legend, alltså.
Nej, det var sjukt.
På russan, alltså. Gud, alltså där var egentligen alla stories från det kontot.
Ja, vilken tur.
Ja.
Tack.
Ja, det är slut på lidande.
Hur mycket kan vi klippa bort?
Alltså, det blir nu. legendariska stories. Vi fortsätter vidare med din fruga. Hon har också skrivit en del här.
Ja, okej.
Jag har en liten fråga. Jag undrar helt enkelt, Bonny. Våran förlovningsdag... Vad tänkte du? Och vad var överraskningen? Skulle gärna vilja veta.
Ja, det är i och för sig inget märkvärdigt.
Ja.
Och det här var ju över 20... Det här var ju 22 år sedan typ. nej, vi hade bestämt oss att förlova oss helt enkelt. Och jag skulle styra upp att göra något jättefint, såklart.
Ja.
Så jag hade styrt upp en resa till oss till ett annat ställe. Men sen så mitt i allt det här kom matchschemat upp. Elfsborg away. Samma dag som vi skulle förlova oss. Då fick man ju ja, svettningar direkt. Så det var ju bara att boka den här weekend när man hade beställt. Fixa minibuss till Borås istället. Jag kommer ihåg att jag tog henne till ett... Vi har ju en skog som heter Rudanskogen och en sjö där.
Yeah.
Så jag tog henne till berget, gjorde lite picknick. Nej, det var ingen med det. Hade lite halvbråttom. Så sa jag att vi måste packa och gå och dra nu, det kommer en överraskning. Och då kom en minibuss med min farsa i framsätet och Gurra och alla grabbar bara tut tut. Hon fattade ingenting. Nu ska vi åka till Borås. Men det var på den vägen det var.
Ja, men då fick du ändå genomfört det.
Ja, precis. Yeah. Och jag tror att det var jätteviktigt att hon fick lära känna mig på det sättet redan på en gång.
Ja, yeah, exakt.
Så att det inte liksom man håller någon fasad så att det kommer senare, utan det här är det som gäller.
Ja, men då fortsätter vi lite och spolar lite tillbaka bandet. Den tiden som du var aktiv i DFG. Mm. Som är då er liga så att säga inom Djurgården.
Ja, absolut.
Hur artade det sig och när började ditt så att säga engagemang för våldet om man sa så?
Väldigt tidigt. Vi puberteter redan kan jag tänka mig. 25 års ålder. Nej, 14, 15, 16 där man märkte att det stöket var kul. Ja. Jag hade ju mina idoler och förebilder inom järngänget. Alltså gubbar i tidigt 70-talsskede som jag tyckte var fruktansvärt tuffa och coola. Och de tog hand om mig också tidigt. Det var det som var grejen. De tog hand om mig på ett jäkligt bra sätt. Kommer ihåg när jag var 14 bast. Vaknade upp i en buss på väg till Malmö efter en Djurgårdsfest. Och det var startskottet till att jag var deras lilla maskot så att säga. Och sen växte jag själv upp och varit lite mer stabil och kunde hjälpa till att ta för mig på olika sätt och det ena gav det andra. Sen var man med i svängen. Jag har ju inget exakt datum när DFK bildades sådär liksom. Jag vet att jag gjorde min första DFK-tatuering runt 99 eller 2000 kanske. Men det har ju varit två underbara decennium med den firman så att säga. Jag ångrar ju inte en sekund.
Ja, grymt. Hur var din ställning, din position inom DFG? Alltså...
Nej. Det är så svårt att säga. Det beror på vem du frågar. Den frågan borde ställa till olika andra ledargestalter i DFG. Jag har aldrig haft någon ambition att leda DFG. Jag har styrt upp box mot andra firmor. Det har jag gjort med DFG själv, absolut. Men nej, jag har aldrig någon gång känt mig som den tuffaste av de andra grabbarna. Utan jag har alltid känt mig som en medelmåtta. Men jag har valt att, eller jag valde då att viga mitt liv till de här gubbarna. Och det är en lång, lång, lång period i mitt liv som jag tänker ofta tillbaka på med glädje.
Mm.
Och glädje kan vara även efter en förlust i ett box. Glädje kan vara med en fest med gubbarna eller en match med grabbarna eller en vinst givetvis i ett box. Bara den här sammanhållningen som vi hade, den finns ingen annanstans.
Exakt så som jag tänker lite sätta orden på det, den gemenskapen,
ja.
Och att alla hela tiden backar varandra,
ja.
Oavsett vad som händer.
Ja, så var det. Vi har också haft många generationsväxlingar. Vi var otroligt dåliga på att ta hand om våra yngre grabbar när vi var som bäst i början på 2000-talet. Många andra firmer som då hade sin kanske svagaste period jobbade i det tysta och tog fram yngre gubbar och verkligen gjorde dem slagkraftiga. Medan vi slog oss lite för mycket på bröstet kanske och njöt av att vi var på toppen. Det fick vi lida av ett gäng år efteråt när inte vi hade samma återväxt som många andra. Så det hängde ju oftast till. Alltså det var ju så mycket upp till oss äldre att leverera hela tiden. Medan andra firmer då fick... ja, de klev förbi oss helt enkelt.
Mm. Baserade mycket på Stockholmsfirmor då som var främsta motståndarna?
Ja, men så är det alltid ju. Firman och KGB. Firman har ju... Jag skulle vilja säga att firman har alltid varit starka. De har alltid varit... de har alltid haft en jävla ordning och hierarki i, i sina led. De vet, där vet ju alla till punkt och pricka vad de ska göra. Bayern hade ju Tumba-gubbarna som vi snackade om tidigare. Mm. Innan då KGB bildades. Det var väl en kort period när de hade samarbete och sådär också. Då, men sen så tog ju KGB över när Tumba och Bayern blev för gamla. Eller äldre. Ja, men du vet. Låg åt sidan. Sen tog det några år så växte ju KGB också till något riktigt stort. Och jag skulle vilja säga de har varit den firman på senare år som har varit den mest aktiva firman. På gott och ont.
Ja.
Och jag kommer aldrig sitta här och liksom snacka skit och nedvärdera andra firmer, för jag vet vilket liv de lever. Och jag vet vad de ger och vad de tar. Och nej, det är en livsstil som det krävs jävligt mycket för att klara av att vara med där. Så det är respekt allihopa oavsett vilken firma man lever i.
Så är det verkligen. Så. Och det är mycket som sätts på prov också. Det är inte bara kanske just den uppstyrda boxen, utan det blir en vardag också. Med tanke på att du lever i Stockholm när det är tre stora lag. Att du hela tiden kanske behöver lite se dig om ryggen och tänka på var du går och vem du snackar med och så vidare.
Så är det hela tiden.
Det integreras på ett helt annat sätt.
Så är det hela tiden. Men det är liksom så mycket annat som kommer i kläm när man är, till exempel om man har barn. Du kan sitta hemma en fredagkväll och du har dukat upp med chips och dipp och mys med frugan och ungarna som sitter i soffan och ska kolla på en film. Sen kommer ett sms att nu ska vi möta den ligan. Kom in om 20 minuter eller om en halvtimme. Man börjar svettas, man vet att man har sagt till frugan att ikväll ska jag vara hemma 100%. Det är ingenting som kan få det ändras liksom.
Mm.
Men man måste dra. Tittar man på tjejen och tårna rinner och ungen undrar var man ska gå. Ringer en taxi. Kommer man inte hem. För att antingen är man på sjukan eller så är man kanske häktad. Eller så har man fått dyngstryk. Eller så följer man med och firar en seger. Där har du avsidan med det hela.
Mm.
Att det är andra som kommer i kläm. Att du själv blir skadad eller liksom råkar illa ut. Det är liksom oväsentligt.
Ja.
Men det är allt annat.
Ja, men precis. Det är ju det. Det är svårt att undgå allt det som händer runt om liksom. Det är ju så pass integrerat med både med familj och jobb och vänner och så vidare.
Så är det.
Men hur har det påverkat familjen på något sätt när du var som mest aktiv? Alltså mer negativt, alltså så, än just ja. Det som vi har snackat om.
Att ja, det var... men det är klart att det har påverkat jättemycket negativt. Alltså alla gånger man har eller alla gånger man inte har kommit hem, att man har varit gripen eller man åkt till sjukhus eller att man, men du vet, allt möjligt sånt där. Mm. Och framförallt alla gånger man har skadat sig och det har gått ut över jobb och ekonomi och ungar och sånt där har varit jättejobbigt. Men det låter så jävla konstigt att man säger det, men allt är värt det. Ja. För när du är i ett sånt där, i ett brotherhood där alla liksom, du gör allt för varandra och alla älskar samma sak. Det är en connection som inte ens går att beskriva. Och jag vet att alla som hör det här, oavsett vilket land man håller på, vilket land man kommer från, håller med. Det spelar ingen roll. Alla konsekvenser, det tänker man inte på då, där och då. Utan nu när jag blev lite äldre, när jag lagt av och det var ett gäng år sedan, det är då allting det här kommer fram.
Ja, precis. Det är starkt. Alltså... Det är också det att du blir lite mer harmoni i vardagen också.
Ja, men såklart att det blir så.
Slipper tänka på
absolut.
Allt runt omkring på det sättet. Ja. Men hur många år som var du av nu? Men...
Ja, alltså grejen är så här att jag fick ju erbjudande för 5 år sedan att bli lärare. Och i precis samma veva så... sviktade min hälsa med mina lungor. Så att allt i en kombination gjorde att jag kunde inte vara kvar hur mycket jag än ville det. För har du inte ens fysiken att kunna köra, så har du ingenting där att göra. För hur en ser på allting, så har ju hela den här ligiscenen utvecklas. Utan nu är det ju liksom, det är ju inga små boys som står där fram och kör. Utan det här är gubbar som, de är välbyggda, de kan fightas. Och har du ingenting där att göra, då ska du inte vara det heller. För då sviker bara dina egna grabbar. Och där någonstans så kände jag att jag har gjort mitt. Att jag skulle kunna stå där för att visa mina boys att jag inte backar. Men det skulle bara gått åt helvete. Mm. Så jag kände det att hälsan funkar inte. Fysiken är för dålig. Och jag har fått ett jobb där jag jobbar med ungdomar. Och, alltså med ungdomar. Då är det dags för mig att helt enkelt tacka för mig.
Ja. Så att, svårt kan jag tänka mig.
Ja, jättesvårt. Det är svårt fortfarande en dag. Men jag är ändå jävligt tacksam för de 20 åren jag fick med de här gubbarna. För det är ju fantastiska människor.
Ja, gud ja.
Alltså det är, hur går man ens tillväga för att alltså, bryta med en sån grupp som har varit i 20 år?
Det var jobbigt som fan. Men för mig var det ju inga problem så. Det finns ju gubbar som kommer och i 1-2 år och liksom får någon jävla grym position och sen försvinner de. Sådana där människor är det värsta jag vet. Jag hatar dem. Men de som har varit där och verkligen gett hjärnet under en period, de gubbarna kan lämna i good standing utan problem.
Ja.
Och i mitt fall så var det ju liksom, jag hade gjort mitt. De har ingen användning för mig längre i alla fall.
Nej.
Det kommer nya gubbar som kan ta över.
Ja.
Så är det.
Och det vi var lite inne på också, att det känns som att också firmakulturen utvecklas något oerhört från då till nu. För att nu känns det också mer som att folk tänker på hur de tränar. De tänker på hur de äter. De är mer atletiska nu än
vad. Nej, det här det går inte att jämföra. Nu har det blivit en bransch.
Ja, exakt.
Nu är det en bransch. Nu ska
innan vara med och så brittiska filmen liksom så överviktiga som fightades.
Ja.
I ren affekt.
Den subkulturen vi tog med oss från England för många år sedan, den finns inte kvar längre. På gott och ont. Därför att förr i tiden så var det väldigt många oskyldiga som hamnade i kläm utanför arenor och på arenor. Och de här gubbarna nu som vill köra i skogar och grusgropar, vilket jag ger dem värsta respekten. Det är ju bara de som vill någonting som hamnar i det. Jag är inte en av dem längre. Jag klarar inte av det. Men fortfarande så är det jävligt intressant ämne.
Ja.
Eller
hur? Ja.
Ja, och jag har fortfarande all respekt till dem oavsett var man kommer ifrån.
Ja. Det är så intressant också hur andra ser på så att säga firmakultur och huliganer som några som är supportrar. Men om jag talar från mitt eget hjärta och från mina egna vänner så att säga, och från dig och alla andra, så vet man att de grabbarna som är med där, de är minst lika bra om inte mer hängivna till sin klubb än någon annan.
Exakt. Och det är också en del av det som var förr i tiden, att när det var på en samling inför derby mot Bayern eller Gnaget. Och så har vi samling 11 säger vi. Man är där 11. Då är det 10 man där. Man känner bara, fan är det här? Sen kommer 10 till. Sen kommer 10 till. Och sen kommer den och sen kommer den och sen kommer den. De här legenderna. Och till slut så känner man sig odödlig. Och när andra ligan som man ska möta har exakt samma sak, att de känner sig odödliga, då blir det ju riktigt jävla bra. Är du med vad jag menar?
Nej, gud.
Sen har det också varit många tillfällen bara, herregud, vad fan är det för liga på tårna idag? Hoppas knappt att det smäller, är du med?
Ja, förstår.
Det är ju allt handlar om dagsform.
Ja.
För alla ligor, oavsett om du snackar Bayern, Gnaget, Djurgården, Malmö, Helsingborg, Gais, Göteborg. Det är dagsform.
Mm.
Vilka har på benen och hur allting artar sig. Det är dagsform.
Ja.
Skulle jag vilja säga.
Ja, exakt. Du känner av den stämningen när du är där på puben.
Liksom. Så är det direkt. Ja.
Det kan ju också vara beroende på vilken del av säsongen det är och årstider och så vidare.
Absolut.
Ja, men det är sjukt intressant. Vad ska jag säga? Jag fick faktiskt en fråga också vidare från en kille gällande den. Det är en liten epok verkar som. Ska se om jag hittar den nu direkt också. Det var en kille som frågade, vad kände du när Djurgården splittrades? Tänker på gamla DY, bilda NSS.
Alltså jag kände, jag kände ingenting så, därför att jag är en DFG-kille. När DU kom upp, de var ju några år yngre än oss. Det var det bästa som har hänt oss. DU var inte stora, och de var inte, alltså de var inte många, men de var riktigt jävla bra. Vi hade ju DU-grabbar som skulle sopa gatan av några av DFG-grabbarna. Så det här gjorde ju alltså att tillsammans var vi super, super starka. Sen så gick ju åren och de grabbarna vart ju också äldre. Och vi hade en del problem med DFG de sista åren. Vilket gjorde att vi inte riktigt visste vilka som skulle ta över och komma. Alltså, som jag sa tidigare, att vi hade ju inte riktigt de här gubbarna som vi jobbade med underifrån. Som många andra ligistfirmer gjorde. Och NSS kom ju på senare år. Och de var ju helt fristående. De ville ju inte ens kalla sig för DFG eller DU överhuvudtaget, utan de ville vara sin egen firma på ett gäng gubbar nu som åkte och körde i skogar och grusgropar med Djurgårdsmatchtröjor. Mm. För mig är det helt underbart att se att i alla fall vi har någonting som fortsätter att köra på det yngre planet. Mm. Sen så hoppas jag ju framöver givetvis att allting kan connectas till en och samma firma. Men jag har ingen koll på det då, om jag ska vara ärlig. Och det är ingenting jag rotar i eller någonting. Det här är ju för mig är det ju någonting som har varit för länge, länge sedan. Men jag önskar inget hellre än att Djurgården alltid ska ha en firma som kan stå upp för sig själv i alla väder. Så
ja,
är det.
Ja. We're sorrow in our heart. Relentless fleet dog breaks down and fade away. While I'm lying next to you, while I'm lying in your arms, don't cry, don't fear, no fear. Snackat i Bonny snart 3 timmar. Herre min skapare.
Tiden går när man har kul.
Ja. 2 timmar 45 minuter.
Uff.
Men
jag har nog trillat in lite folk också. Det är därför det blir lite så barmys.
Nu är det barmys.
Ja, och du myser.
Bästa myset.
Ja, bästa myset. Vi har kommit fram lite till, jag har lagt ut lite så frågar folk som vi frågade i olika saker och så vidare.
Okej.
Okay. Så det är väldigt vitt och brett från olika supporter runt om i Sverige.
Inte bara från Djurgården alltså?
Inte bara från Djurgården, men
kul.
Många Djurgården.
Ja, kul.
Men vi kan egentligen börja med en som kommit in via vår Facebook. Som är från Per Kingren. Faktiskt en väldigt nära vän till mig.
Okej.
Okay. Som undrar på vilket sätt jobbar ni supportrar i Djurgården för att stoppa och motverka utvecklingen av plastgräs på Tele2?
Helt ärligt kan jag inte svara på det. Jag vet ju att alla fotbollssupportrar och alla klubbar i en perfekt värld vill spela på ett naturgräs. Jag är chef fotbollstränare och vi har ju både naturgräs och konstgräs på vår anläggning. Och man vill ju bara spela på naturgräset. Samtidigt så får det inte gå ut över fotbollen heller. Ibland så är det bättre att spela på ett konstgräs för fotbollens skull. Många säger att de hellre spelar på ett jättedåligt naturgräs än ett konstgräs.
Mm.
Det köper inte jag riktigt så. Men jag vet inte ens om vi har någon organisation som jobbar emot konstgräs på Tele2, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror helt enkelt inte det.
Nej.
Jag tror Djurgården är rätt bekväma, både Djurgården och Bayern, att fotboll i Stockholm spelas på konstgräs, förutom i Solna. Yeah. Som i och för sig inte är i Stockholm.
Nej.
Tyvärr.
Yeah.
Och då blir jag lite tvingad till också i och med att det är nationalarenan.
Ja, ja precis. Ja. Samtidigt så kan man ju undra hur fan kan inte de kunna lösa ett ordentligt naturgräs? Mm. Jag menar, Stockholmsstadion har haft Sveriges bästa naturgräs i 50 år.
Ja.
Hur kan inte de lösa det i Solna?
Ja. Jo, men det finns så många olika frågor kring det.
Det är galet.
Ja, helt otroligt. Men i själva verket vet vi ju som alltid att från olika lag och olika support att man vill ju spela på naturgräs.
Så är det.
Det startar, det är så det är genuinast. Men det handlar väl också om en kostnadsfråga av dem som
är. Så är det. Och sen så är det ju som så att Djurgården har ju utvecklat en spelstil och spelsätt och en organisation som passar bättre på konstgräs.
Ja. Det känns tyvärr lite som den moderna typen av fotboll också. Ja, men det är kanon. Vad kände du angående DFKs senaste uppstyrda box mot VM 2019?
Ingen aning. Jag vet inte ens vilken box de snackar om.
Nej, han bara slängde ut den.
Däremot så vet jag att vi mötte Wiseman förra veckan. 30 mot 30, det var ett jättebra box. Ja, båda sidor har sagt att det var ett skitbra box. Men som sagt, jag är inte inblandad i det här längre. Så att jag kan inte uttala mig om de färskaste grejerna.
Nej, men du var inte med i det boxet.
Nej, 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 absolut inte.
Nej, nej. Sen har vi en som heter Erik Amnell. Som är för mig från Göteborg. Vad säger han helst? SM-guld till Djurgården eller AIK till Superettan?
SM-guld till Djurgården. 100%. Om Djurgården till SM-guld och Gnaget kommer 8 eller 3 eller 4. Jag kan inte bli mindre. Eller 4 så att de missar Europa. Det hade varit det bästa givetvis.
Sen har vi Anton Ekvall.
Men du kan vända på frågan om Bayern istället. Då har jag sagt annorlunda.
Det är så.
100%.
Vi tar det. SM-guld till Djurgården eller Bayern till Superettan?
Då har jag sagt Bayern till Superettan.
Ja, det är så.
Och så kan vi komma tvåa.
Ja. Det är lite som vi snackade om innan just med rivaliteten till AIK i förhållande till eller till Hammarby.
Ja.
Så är det också så att det har artat sig på senaste tiden.
Ja, det är det jag menar. Ja. Det är bara det. Hade du frågat mig det för 10 år sedan så hade jag aldrig sagt det.
Nej.
Men det är bara för att jag pratar effekt, att det är så nytt. Det här med Tele2 vid Del Arena och Bajarna tycker det är jättejobbigt. Och jag förstår verkligen att Bajarna tycker att det är otroligt jobbigt att dela det deras, som de anser det, turf med Djurgården.
Så har vi en som heter Anton Ekvall. Han är från Landskrona. Han skriver och berättar mer om DIF Haningeligan. Men vi har ju varit inne på det mycket på den också.
Ja, nej. Vi är en otroligt tajt liga. På, alltså jag kan inte säga något annat. Vi är inget antal. Vi har ingen medlemskap eller någonting. Men vi kan ju få upp en 50, 60, 70, 80 gubbar, 90 gubbar. Åker på bortamatcher. Vi är oftast uppvuxna på samma ställe i Haninge. Sen är det ju självklart folk som följer med oss som inte är födda uppvuxna i Haninge. Vi har ju även några som liksom är väldigt nära vänner med oss sedan många år tillbaka. Men 90% av kärnan är ju Haninge. Vi åker runt, land och rike runt och liksom har våra upptåg på gott och ont. Och allt som oftast nu för tiden så är det bara det positivt manér. Ja. Kröka och roligt och vi har inga problem att träffa andra fans heller. Absolut inte.
Fan underbart alltså.
Han är välkommen att möta upp oss om vi åker till Anstad.
Ja, fan gud. Ta oss ner till Landskrona.
Ja, det var en rolig resa sist. 20 år sedan.
Bensinmacken.
Ja, herregud.
Fan vad gud. Det är en som heter Dross Malm. Han frågade oss vilken är den bästa groggen.
Screwdriver.
Screwdriver.
Enda grogg jag dricker.
Ja. Ja, jag har fått det också lite berättat för mig att när vi var på väg hit så vill vi ge dig någonting också och visa vår tacksamhet. Så vi tänkte så, okej, vad ska vi köpa? Ska vi köpa whisky? Ska vi köpa öl? Eller vad ska vi göra? Så sa Masken så, köp inte birra för han dricker inte whisky men han bjuder gärna på den.
Alltså jag spar på whisky.
Ja.
Jag har säkert en 50 flaskor hemma. Mm. Men sist jag drack ur min egen whisky var 2004. Straffläggningen Sverige-Holland.
Ja.
För det var så, ja. Sen dess har jag inte ens öppnat en whisky hemma och druckit av själv.
Nej.
Men jag bjuder gärna mina vänner på det.
Ja, det är grymt.
Så att, hade ni köpt en whisky så hade jag blivit jätteglad. Ja. Jag är snåljåpar. Jag ska.
Sen kommer jag från Söderberg 1973.
Söderman.
Söderberg.
Söderberg.
Uff. Är det sant att din brorsa har blivit bättre än dig i dart?
Jag hörde inte, förlåt.
Är det sant att din brorsa har blivit bättre än dig i dart?
Dart är en färskvara. Jag spöade min brorsa i finalen sist. Så svaret är nej.
Upp till bevis nästa gång.
Lätt.
Fan vad fint. Du nämnde det innan också att han har blivit jävligt bra.
Ja, han har... Nu vann jag sist, men sen har han vunnit 4 gånger i rad innan dess. Men jag måste också säga att ska jag torska så torska heller till min brorsa än till någon annan.
Ja.
Så är det.
Fan, ödmjukt sagt. Alltså.
Absolut. Det är han är en Sundin.
Ja, det är klart. Här kommer en från Ludvig Gröndahl. Han har frågat, hur känns det att behöva dela arena med Hammarby?
Känns mindre för oss än för Bayern. Bayern fick ju ändå förfrågan om att välja läktare först, sin ståplats. De valde den norra läktaren, alltså närmast söder antar jag. Som också är en sämre läktare med VIP-loge mitt i ståplatsen, hela den biten. Vi hade ju givetvis velat haft vår egen arena på Östermalm som vi kämpade för och som vi var lovade. Men det är ju K-märkt område och kungen sa nej till ett bygge där. Så det bästa för oss var ändå att få en arena nära Hovetområdet där vi har spelat hockey sedan många, många år. Liksom. Tyvärr så delar vi det med Bayern, absolut. Och jag förstår att Bayern inte vill dela det med oss. Jag har den största respekt för dem just i det avseendet, men de måste också gilla läget och de måste också fatta att det inte är ett nytt Söderstadion utan det är en Tele 2 som ägs av Stockholms kommun där vi är hyresgäster likväl som Hammarby. Idag så känner jag inte ens någonting angående det. Jag vill bara ha en egen arena till Djurgården.
Ja, exakt. I den bästa världen så hade ni ju velat ha en helt egen arena. Alla ja, lagar sin egen.
Det är väl klart att Djurgården, Gnaget och Bayern ska ha varsin arena. Det är väl ingen snack om saken.
Nej.
Det är därför jag säger att jag förstår att Bayern inte vill ha oss där.
Mm. Såklart. Ja. Såklart. Sen kommer det en från IL 13. Hur ser framtiden ut kring Haninge, Junisa och så vidare?
Framtiden i Haninge har aldrig sett ljusare ut än vad det gör just nu. För någonting som har varit jätteviktigt för mig, det är att ta hand om våra yngre. Mm. För jag vet precis hur vi gjorde DFG när vi var på toppen. Hur vi pissade på våra yngre grabbar som kom upp. Kom det upp en snubbe som var ganska svag på den tiden och liksom inte visade att han hade stake, så fick han en örfil, visar aldrig mer. Allt det där har jag känt att i Haninge ska vi ha tvärtom. I Haninge ska vi ta hand om allihopa. Det räcker med att du är Haninge, att du är Djurgården, att du är Reko, då är du med oss. Och det spelar ingen roll hur du ser ut eller liksom hur du är som person, bara hur du är Djurgården och Haninge. Sen kan vi ju forma personer. Ja. Att få dem att passa in i våran liga. Hör du med vad jag menar?
Exakt.
Ja. Och vi söker inte upp personer som är tunga för att vi ska se häftiga ut utåt. Utan folk som är Djurgården helt enkelt är alltid välkomna till Haninge.
Ja. Fint. Ja. Jag tror det har en bra framtid också med tanke på att ni har en så stor stark grund som ni har.
Ja, men här ute så är vi mycket djurgårdare. Mm. Och generationer föder generationer. Så jag tror och hoppas att vi alltid kommer att ha mycket Djurgård här.
Yeah.
Vi har ju upplevt en generationsväxling i DIF Haninge. Det är därför vi har gått ifrån det här tidigare våldsamma till idag. Det mer festliga. Att vi verkligen vill ha roligt och ha kul. Fast vi har många bra kubbar kvar ifall det skulle hända någonting. Men det är ju inte vårt fokus och det är inte dit vi vill komma. Utan, och så är alla välkomna.
Ja, yeah, härligt. Du förstår man ju också här när man sitter här och...
Ja.
Folket har börjat hugga in i drickan och
precis.
Lever livet.
Det här ser du, det är grabbar, det är tjejer, det är barn.
Ja, yeah, det är underbart. Och frugan går omkring med lista.
Hon ja, hon är noggrann.
Hon är noggrann. Vad ska man skriva upp? Öl och så
jag kommer vidare. Få en swish för frågan imorgon av henne.
Nej, ja. Oj, det här är en som känner dig. Mackan P 1975.
Oj.
Blir du lite kallsvettig ändå direkt?
Nej, det här är... Okej.
Okay. Ja. Sanningen om laxkotletten mellan skinkorna när Bonnie jobbade som kock på Neptun.
Säg det en gång till. Sanningen?
Sanningen om laxkotletten. Mellan skinkorna.
Okej. Nej, ingen märkvärdigt. Jag smetade jättemycket bajs på en lax och gav till en gäst som hade legat min gamla tjej till mig.
Det var det?
Ja, han åt min bajs och han tyckte det var jättegott. Men det här var ju på 90-talet.
Ljuva 90-talet.
Hur sjukt.
Åh, oh, fy fan, jag avlider. Ja, men det verkar... Det är en bra vän till dig.
Vem?
Mackan.
Mackan, ja. Ja, nu vill jag tala om det här. Marcus Palm är en jättebra vän till mig. Hans bror, hans storebror var också en hängiven djurgårdare som blev knivmördad i Vändelse för många år sedan. Därav den här filmen Nattbuss 807.
Ja, ah, okej. Okay.
Och det tog jättehårt på många av oss äldre gubbar.
Jag förstår.
Så att Mackan, till slut så flyttade han härifrån och bor i Åmål idag. Sen många år tillbaka. Okay. För att komma från allt skit.
Fullt förståeligt.
En barndomskamrat med en fantastisk kille. Jag älskar honom.
Fan vad härligt. Ja. Fan vad härligt. Han har skrivit en fråga till faktiskt. Sanningen om att han sket på assietter i köket på hotellet på Irland, Skottland.
Hur fan vet han det? Han var inte så där. VM-kval i Skottland 97. Jag fattar mig kort nu.
Ja, det är lugnt.
Vi bröt oss in i köket på natten. Skulle laga frukost, vi från Haninge. Köket var redan öppnat av DIF Uppsala som stod in och brassade mat in i köket. Vi bajsade jättemycket och la en bajskorv på alla skätter så att det låg på frukostaskätterna när alla kom på morgonen. Ja, jättelänge sedan. Så det är preskriberat. Hur fan vet du? Ja, herregud.
Ja, det är så underbart alltså. Hur fan. Det är så jävla mycket bus alltså. Jag älskar det.
Och bajen blir skit för att de bajsar på ett säte.
Bajs. Ja.
Nej, men jag vill bara säga en grej.
Ja.
Det här är preskriberat. Och jag vet att många tycker att det här är så jävla vidrigt. Men det är också en del av att vi inte bryr oss hur vi framställer oss, är du med?
Exakt.
Ja, så
exakt.
Enkelt är det.
Och det är samtidigt bjuda ja. På sig själv.
Ja.
Jag älskar ju sådana här ja. Bus alltså.
Ja. Fan. Vi bjuder på allt, så att säga.
Ja, gud. Fan gud. Här kommer en som heter Carl Robin. Bästa DFG-boxet. Bästa boxet. Bästa. Det finns många.
Hur många som helst.
Ja.
Hur många som helst. Alltså, jag skulle kunna ta upp en hel del DFG-box där vi har torskat. För att just att jag och de gubbarna som vi hade där stod upp tills jag tyckte att göra något mer. För mig är det de bästa DFG-boxen snarare än de DFG-boxen när vi har varit övertaliga och krossat andra ligger med.
Mm.
Så jag skulle säga att många av de bästa DFG-boxen för mig har varit fight vi har torskat. Sen kan man ju skryta om jättemånga andra vev. Men när du vet att du har gjort allt du kan i din makt och alla dina gubbar bredvid dig har gett sitt och så har inte det räckt till, fair enough.
Mm. Fullt förståeligt.
Ja, faktiskt.
Det är lite som en fotbollsmatch.
Ja, jag kan inte... Jag vill inte specificera någonting, nej. Men... svaret på frågan är att vissa som jag vunnit, men framförallt en del som jag torskat, skulle jag vilja säga, i våra bästa box.
Mm. Och det är säkert oftast mot någon av Stockholmsrivalerna då?
Absolut, men ja. Även mot andra också.
Ja.
Sen handlar det alltid om nummer. Man kan ju boxas 10 mot 10, 30 mot 30, 150 mot 150. Mm. Det är en viss skillnad liksom hur man har valt att lägga upp boxet.
Ja, sannoliken. Fråga, här kommer en från Joel. Skriver, fråga om man ser en framtid där vi lyckas skapa en lika jämn nivå av hype kring hockeyn.
Vad sa du? En gång till.
Vi tar den. En fråga från Joel. Fråga om man ser en framtid där vi lyckas skapa en lika jämn nivå av hype kring hockeyn. Alltså att han lite jämställer med fotboll. Eller...
Nej, du kommer aldrig kunna skapa den hypen. Som du har i fotbollen mot hockeyn. Det skulle vara om vi åkte ur allsvenskan, spelade i Superettan och hockeyn låg i toppen. För att hur än vrider vänder på det, medgångssupportrar finns i alla lag, i alla städer. Även hos Djurgården, inte minst. hockeyn i Djurgården har ett bra drag fortfarande med tanke på hur dåliga vi är. Men det är samma sak i fotbollslag och hockeylag som det är i firmer. Allt handlar om epoker, dagsform och liksom hur det är just här och nu. Djurgården hockey skit just nu, men tro mig, om ett par år kommer jag på toppen igen. Mm. Och då kommer mycket mer folk och det kommer mer drag kring den. Ja. Det är så det funkar.
Men fotbollen känns ju alltid som att den kommer vara störst.
Fotbollen är störst. Den har inte alltid varit störst i Djurgården.
Nej. Nej.
Den är störst och den har ett fotfäste att kunna vara mycket större än hockeyn i många, många år framöver.
Mm.
Det är bara en som skrivit levande legend i Djurgården. Det är till dig. Och sen kommer det en från Byheden. Oj, oj, oj.
Hans fru är från Malmö, hon kommer snart.
Ja, är det sant? Kanske enda person som fattar min dialekt.
Faktiskt.
Fan vad härligt. Ja, men från Byheden. Tar du med Byhedens skor och mössa som man söper bort ikväll?
Ja, om man tar med sig mina handskar, min mössa, min banderoll, mina skor, min jacka, min telefon och allting som jag glömde. Sist, förra veckan.
Jävla legend alltså. Ja. Jävla. Sen skriver han också bästa bortaresan.
Nej, det går inte, det är omöjligt att säga. Det, alltså det, för mig är det så här. När man jobbar så länge för nästa bortaresa, då blir den bortaresan bäst. Är du med? Ja, sen finns det bortaresor där det har hänt mycket mer grejer som Växjö borta, Landskrona borta. Är du med?
Ja.
Alltså det, jag kan inte svara på det. Alltså nej. För mig är alla bortaresor lika roliga.
För de är ju unika på sitt sätt.
Ja, men för de som reser med som inte har lagt ner så mycket arbete bakom det. De har pröjsat en 200 eller en 500 eller 1200 beroende på vad som ingår. För de har säkert en annan uppfattning än vad jag har.
Ja, såklart.
Men för mig handlar det mer om att göra klart en resa, alla ska må bra, sen kröker jag loss och bara så skiter jag allting.
Ja.
Så för mig är allting lika bra.
Fan vad härligt. Ja. Det har också blivit en och annan båtresa.
Ja, jag har ju kirrat resa sen början på 90-talet så att jag kan inte kategorisera dem.
Nej.
Tyvärr.
Hoppas Byheden blir nöjd med svaret ändå.
Ja, var det hans fråga?
Ja, ja.
Oh, herregud.
Herregud. Ja. Kommer han ikväll?
Absolut. Han jobbar just nu. Toppen. Bästa kocken.
Ska vi kul träffa honom live?
Ja, han är grym.
Sen har vi en från Gurra. Hur ställde du in dig för ett kommande box? Var du orolig eller gick du in stenhårt för vinst bara?
Ja, både och. Jag har haft... så här är det. Om det är 100 mot 100 så är det väldigt många som du vet stoppar näsan hit och dit och bedövar sina känslor. Jag har aldrig i mitt liv tagit en drog faktiskt. Och inför alla box så har jag druckit några bira så jag har varit jävligt klar. Vilket innebär att ibland så har det varit jobbigare än andra gånger. Och sen handlar det också om antalet. Ibland har man klivit i min box när man har varit hälften så många. Man kan känna att oj, det här blir riktigt jävla jobbigt. Och ibland har man klivit in i box när man känner ett ordentligt överläge redan från början. Så det där är jävligt generellt beroende på dagsform, vilka man möter och hur många man är.
Mm.
Faktiskt.
Såklart.
Ja,
ja men gud. Här är en som heter Sonny Nilsson. Hur gick han från DFG till vad han gör nu?
Till vad jag gör nu?
Yeah.
Nej, det handlade mer som jag sa tidigare om att jag känner att så som kulturen utvecklar sig nu med alla ligor som har de frontfigurerna de har. Jag menar då alltså killar som viger sitt liv åt att lära sig att slåss, att kunna slåss och samtidigt som jag själv har blivit äldre, blivit sjukare. Och jag känner att jag har ingenting mer att ge.
Nej.
Det är klart att jag kan, herregud, hamna i ett box. Det är inte det det handlar om. Men jag känner att om jag ska ge någonting för DFG, då ska jag vara på topp. Annars har jag ingenting där att göra. Nej, och precis. Jag är inte där då tyvärr.
Det var det vi snackade om lite innan ju. Ja. Att det är en tidsepok
som kanske är lite. Man måste förstå sina begränsningar. Så är det inte. Tycker jag i alla fall.
Nej, håller med dig. En grej som Andy, min bästa vän också, kom med som frågar lite så. Berätta lite om Nackas minne. Alltså när ni körde minne. Den turneringen där. Mm. Eller när det var den turneringen, Nackas minne.
Ja, det är ju en Bajen-turnering. Som handlar om stor futsal, alltså inomhus fotboll. Den har varit stökig så in i helvete. Det var egentligen före min tid när det var som värst. Är ni med? Jag är 76a, men jag kan tänka mig att de tidiga 70-talisterna hade det som värst när vi var där. Då var det alltså Djurgården, Gnaget, Bajen varje gång. Och sen var det inbjudna lag. Brönnby var där bland annat. Och sen massa andra lag. Alla firmer eller alla lagsupporter samlas i en och samma arena. Vilket är helt sjukt. Du kan tänka dig att Globen med Djurgården, Gnaget, Bajen, Brönnby, kanske Lilleström, Helsingborg, Malmö, inte fan vet jag. Det är ju uppgjort för julafton. Förstår du hur bra man mår när man är i Globen där och då?
Det är helt sjukt att tänka på i efterhand.
Och sen förra åren när Djurgården var inte lika många, men vi hade en stark kärna. Och Bajen var ju överlägset flest varje gång. Och sen har du stora stygga Black Army där som var riktigt jobbiga på den tiden också. Och andra firmer. Det var stökigt. Så det var en ganska lång paus där på några år för att det var så jobbigt. Sen tog de ju upp den ett par år till. Trodde det skulle fungera. Men då hade ju Djurgården också växt mycket större. Är du med? Ja. Och de andra små firmerna som i de andra lagen. Så det vart ju ännu värre.
Det var kaos.
Ja, det var ju bara glömma. Jag bara lägger ner igen.
Fan vad länge lag.
Men konceptet, skithäftigt.
Det är bra koncept, ja. För det är ändå samlar de största i Stockholm och sen bjuder in lite. Lite som gamla Royal League.
Jag kommer ihåg att Johnny Fedel är en gammal keeper. Jävlar vad bra man på fötterna. Herregud.
Ja. Faktiskt.
Riktigt bra inomhus målvakt just med bygga upp spel och sätta upp bollar hela den biten.
Ja.
Han var grym.
Ja, faktiskt. Nästa bättre med fötterna med händerna.
Han var ju det.
Målvakt. Ja. Bra att kunna inomhus.
Riktigt duktig.
Ja, fan vad gött. Alltså vi är ju så gott som i mål nu, Bonnie.
Ja, härligt.
Eller hur? Absolut. Så du kan bara typ slappna av, även om du har varit rätt avslappnad.
Ja, jag försökte i alla fall.
Ja, vi har fan skrattat en del alltså.
Det var kul. Det
var han där borta har skrattat så har gråtit alltså, jag också.
Det var ju, jag måste gå ikväll och kolla vilka jävla idioter som har skickat in de här frågorna. De har satt med skiten.
Eller hur? Bara gå korsförhör dem alltså.
Ja, nej.
Nej, men fan, det har varit en fantastisk dag alltså.
Bästa.
Tusen tack. Ja. För din tid, Bonnie.
Tack själv.
Jag vaknar på natten och skakar en stund. Torkar bort grus från min kind. Kom, ta mig fram ut mot gatornas sken. Till en sång fylld av kärlek och till alla dem som sitter där uppe bland moln och tittar ner på oss i stålstadsbetong. Så håll mina vingar en stund och säg till mig att ikväll, kväll ska vi hem, himlen är röd. En stund, en liten stund. Och visst finns det hopp i tider av sår, och även när bladen faller. Han sa, hör när jag säger att Sandviken vinner idag. Så håll mina vingar en stund och säg till mig att sen ska vi hem. Himlen är röd. Så håll mina vingar en stund, en liten stund. Vingar en stund och säg till mig att ikväll, kväll ska vi hem. Himlen är röd. Så håll mina vingar en stund, en liten stund.
Den här podcasten produceras i samarbete med Imaginary Stars Productions.